Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Känner du till reglerna om insiderinformation?
Ja.
Det är du bekant med?
Ja.
Och för dig då, vad är insiderinformation?
Ja, det är information som du har som inte resterande delen av marknaden har tillgång till. Och alternativt att du har tagit del av information otillbörligt.
Mm. När du åker ner till Kroatien,
ja,
med ett uppdrag då att hitta en köpare,
ja, ja,
och det som sedan händer i Kroatien,
ja,
vad är det för information?
Ja, den diskussionen uppstod ju senare och det var därför jag ville visa den här kursgrafen.
Vad är det för typ av information som du får tillgång till där?
I ett läge så slutet på juli så ja, det är klart att man att
det är det insiderinformation som du har haft där.
Jag vill lägga fram det, jag vill förklara
bara på frågan.
Det kan vara en definitionsfråga, men i slutet på juli månad så har jag haft tillgång till information som inte allmänheten har haft.
Sefor Wine & Beverage Partihandel AB, kort och gott Sefor, är ett bolag vars affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin som tappats upp på specialdesignade och drickfärdiga engångsförpackningar av plast, så kallade Easy Wine Glass. 2011 börsnoteras Sefor på den auktoriserade marknadsplatsen Aktietorget. Intresset från allmänheten växer, men bolaget har svårt att komma loss från prototypstadiet och tidigt 2012 har Sefor-aktien sin botten på 3 öre. Men året är på, under sommaren 2013, nås allmänheten av en rad lovordande pressmeddelanden och aktien stiger i höjden till en topp på 34 öre. I samma veva förs 60 miljoner aktier över i skymundan av styrelseordförandet i bolaget och kort därefter häktas 3 personer misstänkta för grovt svindleri samt grovt insiderbrott. 2 typer av brott som ofta är väldigt svåra att dömas för, något som de åtalade, vars namn är Mats Grönlein, Dejan Schabacker och Stelios Sikontalas, kanske hade med beräkningarna då de utförde brotten. Du lyssnar på Rättegångspodden om Sefor-härvan. Jag heter Nils Bergman och ni kommer att få höra mer än vanligt om min röst då detta fall är något mer komplicerat och kräver fler sammanfattningar. Först ut hör vi då en av de åtalade, Mats Grönlein, berätta om sitt engagemang i bolaget Sefor Wine & Beverage.
Jag tänkte börja prata om Sefor Wine, som är det bolaget som jag valde att gå in i 2010. Anledningen till det var att när jag stötte på den här, som då var en pappersprodukt och en idé, så tyckte jag att det här kan man inte släppa. Det var för bra för att inte gå vidare med. Och varför tyckte jag det? Jo, därför att man hade skissat på en plan där man hade en tillverkning av ett plastglas som kunde förslutas och fyllas med valfri dryck. Han som var founden hade valt att gå in framförallt på vin. Och i det läget är de i princip i konkurs. De har inga pengar kvar. Founden letar finansiering för att förverkliga hans dröm. I det läget bestämmer jag mig att gå vidare och investera i bolaget och få en överlägset den största majoriteten i bolaget. Jag tror jag har nästan 94% av rösterna i bolaget. I det läget har vi en avsiktsförklaring att göra det här till en global produkt att sälja på världsmarknaden. Det ska vara industriellt och vill vi bygga ett industriellt skal. Vi har ingen fabrik, vi har ingenting. I det läget så bestämmer vi oss att sätta oss i Åhus. Stelius har kontakter med en maskinleverantör som heter Alfa Maskin. Där vi tillsammans med Stelius åker ner för att då ta fram den första prototypen på den här maskinlinan. Stelius ser till också det läget som jag värdesätter väldigt högt att han får en finansieringsplan på den här maskinlinan som är väldigt dyr. Men han ser till att vi får ett bra pris i och med att det är första prototypen i världen. Samtidigt så ska vi försöka finansiera upp det här innan vi ska då också notera bolaget 2011. Vi behöver få in mer kapital. Vi behöver också få en bra, en bra plats för att sätta in allt där i. Då förhandlar vi till oss en hyra på Sturegatan som är fortfarande i vår lokal. I den hyran går jag i personlig borgen på ungefär 75 000 kronor. Vi behöver också låna pengar av Almi för att också kunna gå vidare i processen. Almi tycker jag är bra och vill finansiera oss med 2,9 miljoner men kräver då en borgen av mig privat på 600 000. Jag godtar det för att vi ska komma vidare. Jag tycker att det är värt att satsa de här 675 000 kronor i borgen i det här läget. En annan viktig bit här är också när vi pratar om den struktur som vi bygger det här industriskalet. Så gör vi också ett samarbete med Group LFE. Och de är ett bolag som ägs av Castell. Och Castell är ett av världens största bolag som säljer vin. Och hela syftet med det samarbetet var att de ska kunna vara en tänkt köpare av hela bolaget framöver. Men redan där fanns tanken att skapa ett skal för att då släppa vidare. Jag har inte den industriella bakgrunden att driva en sån expansion, inte det kapitalet heller som det krävs. Som lekman sätter vi ihop första styrelsen, otroligt amatörmässigt. Men kul, 2011 rullar vi ut det med det här och vi åker till Paris till socialmässan och ställer ut och det blir en dundersuccé. Vi blir helt överkörda. Vi får vår första större leverans till Japan och jag inser att vi har hittat rätt. Riktigt, riktigt bra.
2010 tar alltså Mats Grönland över ett konkurshotat Sefor och börjar stoppa in egna pengar i bolaget för att hålla det vid liv. Fabriken nere i Åhus där vinglasen tappas upp är egentligen en gammal yoghurtfabrik som han, tillsammans med den medåtalade Stelios Sikontalas och hans kontakter inom maskinindustrin, har modifierat så att maskinerna helt enkelt fyller vin i vinglas istället för yoghurt i yoghurtförpackningar. Hittills står Mats Grönland själv för merparten av investeringen och dessa pengar kommer ofta från han och hans frus gemensamma bolag Grönland Andersson och Company AB, kort och gott Grönland Andersson. och vi hör nu Mats fru berätta om Mats engagemang i Sefor.
Hösten 2009 så träffar Mats på Jan Sjödin som han hette då och som var grundare av Sefor, som hade kommit på den här idén med att förfylla ett plastglas och försluta i en process. Det ska vara fyllt med vin eller andra drycker, och Mats kom hem och berättade om det här och var otroligt entusiastisk över idén och bestämde sig för att då gå in med 1 miljon kronor för att rädda bolaget från konkurs. Och det var slutet på 2009. Sen i början på 2010 så gick vi in med ytterligare 1 miljon gemensamt. Vi tog ett lån på huset och stoppade in den i Sefor. Sen dess har Mats jobbat i perioder mer än heltid och i perioder lite mindre än heltid. Men under 2010 och 2011 och 2012 skulle jag säga att det har varit hans absolut största engagemang. Han har varit med och byggt en fantastisk anläggning där nere i Åhus. En stor fin fabrik som jag hoppas att ni har varit och tittat på. Där man idag kan producera en otroligt fin produkt som verkligen är en framtidsprodukt, och han har lagt ner hela sin själ i det här. Det har varit hans absolut största engagemang. Vid sidan av att han har haft andra engagemang också, men där han inte behövt jobba lika hårt.
Och Mats Grönlunds fru är inte den enda som kan vittna om Mats otroliga engagemang i företaget, utan även Sefors vd Mikael Bergholtz, som Mats anställde som vd år 2012, berättar även han om hur mån Mats var över företaget.
Mats var den person som realiserade företaget och var ju den som gjorde att vi hade en produkt att sälja.
Kan du utveckla det realiserade företaget? Hur menar du då?
Ja, framförallt pengamässigt, för att det krävs en ganska rejäl investering. Och jag kom in någonstans mellan prototypstadiet och när vi hade en fullskalig industri på plats. Och den satsningen från pengamässigt gjordes av Mats.
Mats har angett att det är drygt 12 miljoner som Grönland Andersson har satsat i Sefor. Kan det stämma? Har du någon uppfattning om det?
Ja, det stämmer säkerligen. Plus en hel del tid som säkert inte är inräknat i det.
Okej. Hur mycket tid lade Mats ner ungefär på Sefor? Har du någon uppfattning om det?
Det var väl nästan mer eller mindre en hel tid.
Mm. Tog han någon betalt för sin tid?
Inte vad jag vet, nej.
Så det var helt enkelt oavlönat arbete i Sefor för Mats sida?
Ja, absolut.
Mm. Och även de personer i styrelsen som Mats handplockat på grund av att de mer eller mindre är kändisar vittnar även de om Mats engagemang.
Mats är jätteengagerad i Sefor, i min uppfattning.
Vet du om han tar betalt för sitt arbete i Sefor?
Det tror jag inte. Ja.
Vet du det med finansiering, om Krönan Andersson har finansierat Sefor, lånat in pengar?
Jag kan inte svara på om det är Krönan Andersson, men Mats har ju varit med och finansierat Sefor. Största del i min uppfattning.
Det var ju problem med att likviditeten hela tiden, för det behövdes göra investeringar i maskinen i Åhus, och det var problem att få igång försäljningen ordentligt och få igång produktiviteten. Mm. Så att det var ju tuff kamp för bolaget under rätt många år.
Varken vdn eller personerna i styrelsen är misstänkta för någon brottslighet, utan de kallade till rätten som vittnen. Inte heller nästa person vi kommer att höra är misstänkt för något brott. Men hon är ekonom och var ansvarig för Sefors bokföring, och hon vittnar om Sefors ekonomiskt strama läge.
Hur gick det för Sefor?
Det går inte bra.
Nej. Och har det varit så under längre tid?
Ja.
Hur stora förluster har det varit?
Vi kan räkna ungefär 850 000 i månaden. Mm.
Vet du vad omsättningen var 2012?
Nej, jag kan inte säga det nu riktigt. Men jag vet ju vad den var nu sista halvåret.
Ja, och hur var det då?
Alltså, omsättningen var ungefär 300, eller 3 miljoner. Mm.
Finansiella läge, det är väldigt ansträngt finansiellt läge i bolaget.
Och vi hör nu ekonomikonsulten Peter Hellqvist, som senare i utvecklingen av denna historia anlitas av marknadsplatsen Aktietorget för att undersöka Sefors ekonomi, då Aktietorget vid det tillfället har börjat fatta misstankar om att saker inte står rätt till med Sefor.
Man har byggt upp ganska avsevärda leverantörsskulder som man har svårt att betala. Och man behöver på kort sikt tillförskapital. Man behöver på längre sikt också tillförskapital för bolaget. Man behöver ungefär ett likviditetstillskott på i storleksordningen 500 000 i månaden för att klara, om man tittar på framåt hur det rullar på. Och dessutom ett akut, behövde man ett akut tillskott på 1,5 miljoner bara för att klara det mest akuta förfallen. Så att finansiella situationen var väldigt ansträngd i bolaget.
Ekonomin i Sefor är alltså väldigt ansträngd och bolaget har hittills aldrig gått med vinst. Produkten har dock potential och är tilltalande för många, vilket Mats Krönlein blev varse år 2011 då Sefor börsnoteras. Mats Krönlein och Sefors produkt Easy Wine Glass får nu gehör från olika delar av världen. Men tyvärr verkar det som att Mats ofta förväxlar intresse och värdering av bolaget med bolagets faktiska omsättning, som ni ju redan hört ständigt ligger på minus. Vi hör Mats Krönlein igen.
2011 noteras bolaget. Vi har ett bolagsvärde på 84 miljoner vid det här läget. Jag tror vi värderas upp i handeln lite över 100 miljoner, 111 miljoner ungefär. Samtidigt har vi intresse från USA. Jag får en importör i USA, varav far blir också väldigt intresserad av bolaget. Jag inser också då samtidigt att vi behöver mer pengar till bolaget för att gå vidare. Åker till USA, träffar då Mr. Garrido som också är aktieägare i bolaget. Där han går med på att låna in 5 miljoner kronor till Sefor. Han kräver dock säkerhet för lånet motsvarande 5 miljoner SEK. Då ställer jag upp där med motsvarande 20 miljoner Sefor-aktier som motsvarar 5 miljoner kronor som säkerhet för Sefors räkning för att få lånet. Vi går in i 2012. Det är året som är prövningens år. Vi har leverans i stora delar av världen. Vi levererar till Kina, Japan, USA och Europa. Men vi har ett problem. Vi har hållbarhetsproblem över tiden. Det vill säga att den här tiden där vinet är glaset är dör vinet ut lite för fort. Och då måste man öka livslängden. Då tar jag kontakt med Kivik Holding och Fuffe, Bengt Åkesson, och också om vin kanske man känner till. För att prata om hur vi ska kunna lyckas få en bättre hållbarhet på vårt vin. Han tycker att det här är jätteintressant och vill gärna gå vidare i diskussionen och hjälpa oss. Han följer med till Tokyo där vi har en mässa. Och där vi ställer ut glaset för att lära känna produkten mer. Jag erbjuder honom därefter ett samarbetsavtal. Där jag erbjuder honom att gå in som delägare i bolaget. Med en krydda att också ge en gåva från Krönan Company till Kivik Holding. För att liksom krydda budet. Vi kommer till slutet av 2012. Vi går in i en process där vi ska då hantera våra kvalitetsproblem och då utvecklar vi Easy Wine Glass 2.0. Det betyder att vi har löst problemet med hållbarheten. Vi har lyckats finna en syrebarriär i vår plast.
Sefors produkt Easy Wine Glass har alltså lyckats väcka ett stort intresse. Men när de försökt leverera glasen har de upptäckt att hållbarheten för vinet är väldigt kort. Vinet oxiderar i förpackningen och blir odrickbart. Men detta har man nu löst genom den snillerika uppfinningen att man innan förslutningen av det plastlock som finns på glasen sprutar in kväve så att hållbarheten blir längre. Detta löser Sefors problem, men det var dyrt att ta fram och som vanligt var det Mats själv som stod för alla utgifter.
Det kostar mycket pengar att göra en omställning, men vi gör dock den för att överleva och förstå att om det ska växa och bli det industriella skalet med de värdena så krävs det att vi gör det. Vi stannar där. Jag tänkte backa tillbaks till... Jag ska summera det som jag sagt om Sefor. Borgen, ungefär 900 000. Jag har gett också lån, lånat in blankolån. Jag försöker belöna personal med 5 miljoner aktier. Jag ställer säkerhet för Sefors lån. Och jag ger nyckelpersoner också förmånliga villkor att köpa aktier i bolaget. allt för att gynna bolaget.
Som ni hör så fullkomligt strösslar Mats pengar omkring sig så fort det rör sig for. Allt för att gynna bolaget. Det ni nyss hörde var inte första gången han inför rätten uttrycker sitt otroliga engagemang och hängivenhet inför bolaget, utan han gör det vid ett flertal tillfällen. Kanske tydligast den här gången, då han även blir väldigt känslosam.
Mitt engagemang i Sefor är de timmar jag lagt under 4 års tid.
Vill du fortsätta eller vill du ha en paus eller ska åklagaren ställa frågor?
Det är svår situation att vara häktad så länge.
Mm, jag förstår. Vill ni ha en kort paus eller?
Vi kanske ska ta en kort paus.
Ta 5 minuter bara. Skrönlar.
Tack. Jag ska inte alls bli långvarig. Det är väl dags att sluta prata när man själv börjar gråta. Summera bara att jag har lagt otroligt mycket energi, arbete, oavlönat, massa pengar. Och Sefor är min bebis och har ingen som helst avsikt att skada det bolaget på att vara dum idiot för att tjäna några pengar. Det finns inte i min värld. Då är det jag tänkte säga och sen brast det. Liksom. Så jag avslutar, tack.
Matt Krönlein har alltså lagt ner otroligt mycket oavlönat arbete med Sefor. Han har stött på motgångar, men gång på gång löst det genom att slänga in mer pengar, då från sitt privata kapital. Men nu, under våren 2013, händer någonting som förändrar hela Sefors verksamhet. Och det händer i samband med att Mats helt plötsligt börjar involvera sig mer och mer med en aktieanalytiker vid namn Dejan Schabacker. Han är mannen med insiderinformationen som ni hörde i början och är barndomsvän med Mats kompis Stelios Sikontalas. Dejan och Stelios driver tillsammans bolaget Stocktick, vars verksamhet omfattar produktion och försäljning av automatiserade aktieanalyser samt förvaltning av värdepapper. Mats Krönlund har långt tidigare köpt aktier i Stocktick då han trott på den aktieanalysmodell som Dejan håller på att utveckla. Men i detta skede, våren 2013, är det högt oklart varför Mats i den höga grad börjar samarbeta med Dejan Schabacker. Och senare, när Dejan häktats och sitter i rätten, råder det vissa oklarheter även för honom exakt vad hans uppgift i samarbetet egentligen skulle vara.
Det här mynnar ut i alla fall så att jag får en direkt fråga. Jag vet inte om vi... Nu har det gått tid. Man har suttit isolerad och avskärmad från sina barn. Och även Krönlein, så att jag vet inte om det är våra bilder som skiljer sig åt eller vad från den här händelseförloppet. Men jag vill minnas att mitten på maj månad så kommer Krönlein till mig och frågar om jag kan hjälpa honom att bygga världen i CFO. Och då är det självklart att Krönlein har ju en föreställning om viss typ av insikt jag har i en auktionsprocess kopplat till ett aktiepris. Det är därför han ställer den frågan till mig. Det jag säger där, det är självklart han har varit mig behjälplig. Han har varit Stocktick behjälplig. Så jag har inget annat svar än att lämna till Krönlein än att självklart ska jag få hjälpa. Det är det enda svar jag kan ge. Men jag ska fundera på vilket sätt. Krönlein som jag känner vill ha hjälp med att bygga världen för att kunna avyttra aktier och på så sätt återföra resurser till CFO. Det är så jag utgår att det är från början det här alltså. Och då får Sikontalas uppgift helt enkelt att stolpa upp det här, och vid det tillfället så har det inte varit några specifika diskussioner som jag kommer ihåg angående hur det här stolpandet ska se ut, mer än att Sikontalas själv då tog upp det här om det som stör av diskussioner vi har haft eller liknande. Det är svårt att komma ihåg.
De åtalades versioner om hur upplägget initialt såg ut skiljer sig åt. Men Mats Krönlein, Dejan Schabacker och Stelios Sikontalas inleder under våren 2013 ett samarbete. Men det hade varit svårare att fastställa om det inte hade varit så för att Stelios har den förträffliga vanan att skriva ner anteckningar varje gång han pratar med Dejan.
På sidan 46 då i den här protokollbilagan så börjar det med lite anteckningar från den 20 maj. Mm. Då skriver så här: Dejan har börjat planera caset, från citationstecken. Vi måste upp till nästa platå.
Yep.
Kan du berätta vad det är för att syfta på?
Så Som Dejan också sa, så en case och strategier, alltså det vi använder det året, eller Dejan använder det året rätt mycket. I det här fallet så minns jag inte riktigt, men jag för mig att det handlar om något som kallas för OTC-optioner.
Ja.
Vad det är och hur det fungerar och sådär. Om det är någonting som Stockdick kan titta på eller... Det är en idé som DN har. Det är brainstorming.
Så står det sen då. Ta tillfället i akt och dra in en jävla massa pengar nu när vi har möjligheten. Vi når delmål av egen kraft. Allt kommer att göra oss stora. Vad menas med det då?
Ja, det vet jag inte. Förmodligen det står.
Det kanske klarar den för när man läser ett sammanhang. En kontext är ofta bra när man ser hela. För när man fortsätter att läsa så här. Tror du Mats backar? Frågar dig. Då verkar det som att det här rör ju Mats på något sätt också. Så som jag läser det.
Ja, jag kommer inte...
Har du någon förklaring?
Nej, i det fallet så vet jag inte vad det skulle vara faktiskt.
Ja. Och så står det inte olagligt. Gråzon.
Japp.
Punkt, punkt. Vad åsyftas då då?
Att det är bra, det är inte olagligt, det är gråzon, men som sagt det är ju brainstorming, det är en sak som DN håller på att titta på hur det fungerar och om man kan göra någonting med det. Så det är väl bra att inte, vi gör ingenting olagligt. Så att...
Mm. Och därefter, Stora Enso, HQ med flera tolkar lagen på sitt sätt, det kan vi också göra.
Mm.
Vad menas med det?
Ja, att det är andra regler som gäller antagligen för större bolag än för mindre bolag. Jag kan inte mer specificera det.
Och då står det 16:28. Dejan ringer och berättar om upplägget inom citationstecken. Mm-hmm. Lagligt enligt Dejan. Synligt, kolon, ordrar kommer. Vad är det då?
Jag skulle tro att det har med OTC att göra också.
Synligt ordrar kommer.
Ja, som sagt, jag har ingen kunskap om det där. Det är som jag skriver efter eget huvud när vi pratar, vilket är väldigt ofta.
Ja. Och sen står det då längst ner till höger, ta bort alla mejl /sms med info som inte Dejan borde ha.
Mm.
Kan du förklara det då?
Inte speciellt mycket faktiskt, men jag kan tänka mig att det är en anteckning till mig själv att slänga lite saker som jag skriver i, när jag inte är så glad på DN.
Ja,
som era utredare.
Men det är ju mejl och sms. Varför oroar du att någon ska titta på mejl och sms? Det är väl ingen som tittar i dina mejl och sms?
Inte.
I normala fall?
I normala fall inte, nej. Nej. Men jag tittar igenom det. Det är vad jag kan tänka mig, att jag ska titta igenom det så det inte finns någonstans. Bara för att ingen tittar på det så behöver du inte vara där. När man skriver saker i... När man inte är så glad just då så är det ett sätt att avreagera sig. Kanske inte skrivit ner det, men...
När jag läser så tolkar jag mer som att det är information som du ska se till att Dejan inte... Som han har, men att han inte borde ha.
Jaha.
Är det fel?
Vad skulle det vara för information, menar du?
Ja, någon komprometterande information som kanske inte ska komma fram till aktietorget eller till rättsvårdande myndigheter eller så.
Det kan inte jag svara på. Det har jag ingen aning varför skulle det vara.
Oavsett vad anteckningen om denna masterplan innebar, så visade det sig att Mats Krönlein, just vid den här tidpunkten, för över 60 miljoner av sina Sefor-aktier till sin nyfunna vän Dejan Schabacker. Och 60 miljoner aktier är merparten av Krönlunds aktieinnehav i bolaget. Så detta är en stor händelse. Inte bara för Mats och Dejan, utan för hela bolaget.
Och hur många Sefor-aktier fanns det i Krön Andersson i början av 2013? Alltså B-aktier.
Nu får jag gissa här som jag inte vet exakt. Jag ska tippa någonstans 70 miljoner aktier ska jag tippa.
Ursäkta, vad sa du?
Cirka 70 miljoner B-aktier.
Mm.
Den här överföringen då som sker den 19 juni. Kan du berätta om den?
Där är då i det avtalet som jag och Dejan har en överenskommelse den tredje att jag ska föra över 60 miljoner aktier till honom, alltid privat eller till hans bolag, det fick han bestämma själv. Men att han ska få låna de aktierna av mig.
Okej, och hur mycket aktier hade du, B-aktier, inför överföringen då, i Krönlein Andersson?
Innan?
Ja.
Då har det gjorts en ny emission också efter det. Så jag har efter den överföringen cirka 38 miljoner aktier. Mm.
Men kan man säga att du har fört över en stor del av ditt innehav?
Av kapitalet, ja, men inte av rösterna.
Men tar du ett initiativ själv för att informera någon om den här överföringen?
Nej, det gör jag inte.
Varför inte?
Därför jag tror inte att man behöver informera om ett aktielån.
Styrelsen till exempel? Är det inte aktuellt att informera styrelsen?
Min uppfattning var att jag inte började informera om ett aktielån.
Men det har inte varit av intresse för styrelsen?
Jag ser inte det.
Du ser inte det? Nej. Du har ju varit lite inne på det tidigare, men den här frågan om att ett eventuellt köp av intressenter på Balkan. När kom det upp första gången?
Första gången jag hörde det är samtal från början antingen 19 eller den 22 juli.
19 eller 22 juli?
Ja.
Och är det Shabaker som ringer dig då?
Shabaker ringer mig då, ja.
Och är det riktigt, ja, eller jag frågar, vet du när han åkte till Kroatien?
Det var väl 10 eller någonstans, 12 tror jag. 12.
Så när han åker till Kroatien, då finns det ingen fråga om något, någon eventuell köpare?
Nej, inte jag har någon kunskap om det, nej.
Och vilket uppdrag har Shabaker när han åker till Kroatien då, när det gäller Sefor?
Han har ett uppdrag att sälja in produkten på länderna i Balkan.
Mats hävdar att överföringen av dessa 60 miljoner Sefor-aktier till Dejan är ett så kallat aktielån och motiverar för sig själv att ett lån inte är nödvändigt att informera aktietorget om. Trots att han har läst aktietorgets avtal där det klart och tydligt står att även ett så kallat aktielån ska redovisas offentligt så att även marknaden kan ta del av den informationen. Men aktietorget nås aldrig av någon sådan information och därav inte marknaden heller. I detta läge passar det Mats väldigt bra då det såklart inte skulle se så bra ut ifall styrelseordförandet för bolaget plötsligt gör sig av med merparten av sina aktier oavsett om det gäller ett lån eller ej. Men 60 miljoner aktier är nu i alla fall överförda till Dejans konto och i samband med det verkar dessutom Sefor få vind i seglen då ett uppköp av bolaget blir aktuellt. Det är nämligen uppseendeväckande hur bra Dejan lyckas med uppdraget att sälja in Sefor till länderna i Balkan. För bara efter ett par dagar i Kroatien hittar han vad han påstår vara en stor industriell aktör inom vinbranschen som är intresserad av ett eventuellt uppköp av Sefor. Mats och Dejan har mycket telefonkontakt under dessa dagar. Men med de andra, som faktiskt är delaktiga i företaget, såsom de i styrelsen och revisorn, som man kan tänka också vill veta denna enormt positiva nyhet. Till dem skickar Mats ut ett enkelt mass-sms, där han kort och gott säger att ett uppköp är på gång.
Då fick jag ett sms av Mats,
ja.
Som gick till hela styrelsen. Och som jag förstod det så var det tvungen att det bolaget var hemligt då det var ett stort börsnoterat bolag. Och för att inte liksom driva kursen i det bolaget eller liksom vara kurspåverkande på något sätt så ville de vara hemliga. Så att, jag fick aldrig reda på vad det var för ett bolag.
I fallet nu det här under sommaren så var vi inte informerade mer än så tillvida att det stod i det här sms:et som vi fick den 28 att en due diligence skulle börja och att marknaden skulle informeras.
Visste du vad det här rörde sig om? Att det var... Man kommer stoppa handeln. Eller, ja, det står ju så i sms:et. Och i mitten på nästa vecka, då ett bud på bolaget börjar närma sig. Visste du vad det handlade om?
Nej, jag visste inte vad det handlade om. Men
nej.
Det är klart att det var ju en väldigt positiv nyhet om...
Mm. Ja. Sedan kommer det då att man har framräknat ett fair pris, men det kommer troligtvis inte landa under 45 öre per aktie. Hade du någon uppfattning om den bån på aktiepriset?
Nej, jag kan inte säga att jag hade någon uppfattning om det, mer än att det var ju länge sedan som Sofors aktie handlades på den nivån. Så att det lät ju som en, med tanke på vad aktien hade varit det sista halvåret, så lät det ju som en fantastiskt hög nivå.
En hög nivå?
Ja, så uppfattar jag det i alla fall.
Det hela verkar vara så pass positivt att det faktiskt är en så kallad due diligence på gång. Här ofta kallad DD, vilket är en djupgående undersökning av bolagets räkenskaper som ofta utförs av andra bolag som är intresserade av att köpa bolaget. Vi hör Sofors revisor.
Samtidigt så fick jag information om att det skulle genomföras en kontroll av bolagets räkenskaper från det utländska bolaget.
Och man skulle titta på Sofors räkenskaper?
Ja.
Mm. Skulle du vara inblandad i det?
Ja, jag skulle ta fram underlag.
Och fick ni veta någonting mer om det här budet?
Nej.
Nej.
Vi fick den informationen som gick ut med pressmeddelandet.
Ja. Och vad hette då den här eventuella köparen?
Ingen aning.
Ja.
Och det som är mest anmärkningsvärt under den här processen är att ingen, vare sig styrelsemedlemmar eller revisorn, får reda på namnet på det bolag som är intresserade av uppköpet. Inte ens vdn får den informationen.
Och vad var det för information du fick?
I princip att det finns en intressent i Balkan som är intresserad av våra produkter och sälja dem. Och att de eventuellt även tittar på ett uppköp av hela företaget.
Mm. Och då säger du var en vecka för pressmeddelandet.
Ja, direkt.
Vilket press, menar du det den som...
Ja, det som gick ut den 29 juli.
Det pressmeddelande som det refereras till är en central punkt i det händelseförlopp som nu satts igång och som slutligen leder till att Mats, Dejan och Stelios häktas. För till skillnad mot informationen om aktielånet är Mats nu väldigt mån om att informationen om det rådande uppköpet ska nå ut i marknaden. Så han och Dejan knåpar ihop ett pressmeddelande som de mejlar till Aktietorget så att Aktietorget i sin tur kan publicera det på sin hemsida. En sida som många aktiespekulanter följer. Det kommer att skrivas och publiceras fler pressmeddelanden med tiden, men i detta första meddelande står det följande. Kroatiskt industribolag förbereder bud på Sefor Wine. Sefor har under en tid fört samtal med en intressent avseende ett uppköp av hela Sefor. Intressenten är ett kroatiskt industribolag som är mycket intresserad av att integrera Sefors förpackningslösning i sin verksamhet. Det kroatiska bolaget ser ett uppköp av Sefor som en möjlighet att uppnå synergier och få tillgång till Sefors upparbetade globala försäljningskanaler för att själva med sina egna viner nå en global marknad. Det som har diskuterats är att budet ska ligga i nivån 40-45 öre, vilket motsvarar en bolagsvärdering om cirka 170-195 miljoner svenska kronor. Detta ger en budpremie från dagens sista betalkurs på cirka 100%. Det formella due diligence-arbetet är preliminärt planerat till första veckan i augusti. Den indikativa budnivån om 40-45 öre är förankrad hos de två huvudaktieägarna i Sefor, Krönland Andersson och Company AB samt Capillum Holding AB. Huvudägarna ställer sig positiva till budnivån och tycker att det är en rimlig värdering i det läget som Sefor nu befinner sig i. Handeln i aktien kommer att återupptas idag klockan 09.00. Mer information från styrelsen kommer inom kort. Och denna information är väldigt tilltalande för de personer som redan innehar aktier i bolaget, men får också fler aktiespekulanter att få upp ögonen för Sefor. Intresset för Sefor ökar helt enkelt oerhört snabbt, och så även värdet på aktien. Vi hör nu en av alla dem som vid detta tillfälle valde att investera sina pengar i Sefor.
Du
ska ju höras i din egenskap av aktieägare.
Ja.
Och i det här fallet så gäller det ju ett bolag som heter Sefor. Kan du berätta lite om, ja, om det innehavet?
Det innehavet köpte jag, ska vi se exakt vilken dag det var här, det var den 30 juli i samband med nyheterna där om att det var ett bud på gång på bolaget. Då gick jag in och köpte aktier i bolaget.
Mm. Och den här nyheten, kan du berätta lite om hur du uppfattade det? Den.
Jag uppfattade som att det var en affär ganska närstående. Det var min första anblick där, liksom att ett utomstående bolag ville köpa Sefor för ett högre pris än vad den aktuella kursen var då den dagen. Vilket gjorde att jag tyckte att det verkar vara en bra affär att köpa aktier i Sefor.
Varför trodde du att en affär var nära?
Jag fick den känslan av informationen där att ett bolag, det kroatiska bolaget, skulle köpa sig för, och att det var due diligence förhandlingar på gång redan då i början på augusti där.
Mm. Trodde du att den här informationen var korrekt, att den var riktig?
Ja, jag utgår från att alla pressmeddelanden som släpps på börsen är korrekta. Liksom. Så då tog jag för givet att det skulle vara rätt kommunikation.
Och hur många aktier köpte du?
Jag köpte 100, jag köpte aktier i två olika omgångar. Men den första omgången köpte jag 180 000 aktier.
Minns du vad kursen låg på då?
Den låg på dryga 30 öre.
Denna person är såklart bara en utav många som efter pressmeddelandet valde att investera pengar i Sefor. Och eftersom det kommer råda stora kontroverser kring informationen i pressmeddelandet så behöver nu åklagaren ställa dig till svars angående hans uppfattning om meddelandet.
Ja, pressmeddelandet på sidan 55 i huvudprotokollet. Då är det först, jag kanske ska fråga då, det här pressmeddelandet.
Ja.
Jag är inne på lite på det, men innehållet i pressmeddelandet, alltså, ja. Var kommer det ifrån? Hur har ni fått fram det?
Ja, så vi har ju pratat på telefon naturligtvis, och i enlighet med den diskussion vi har haft på telefon så har Grönline sammanfattat det här, skickat det till mig för respons. Jag har bidragit med
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ja, och det jag gjorde det var att jag på telefon bidrog då med Det kroatiska bolaget sett uppköp CFO som en möjlighet att uppnå synergier och få tillgång till CFOs upparbetade globala försäljningskanaler för att själva med sina egna viner nå en global marknad. Det stycket låg till i samtal som vi hade på telefon. Det övriga är då sådant som jag har rapporterat och sådant som Grönland själv upplevt var en sanning, så vitt jag förstår.
Kroatiskt industribolag förbereder bud på Sefor Wine.
Ja.
När jag läser det så tror jag att det finns ett kroatiskt industribolag som förbereder ett bud.
Ja.
Hur var det egentligen i den här tiden?
Jag måste återigen säga, det är precis som jag tidigare förklarade om Ishban. För mig, i mina ögon, så är han en industriell aktör. Han kan inte vara någonting annat än en aktör.
Ett kroatiskt industribolag är Ishban Renato.
För mig är det
en
så.
En privatperson.
Som inte hade agerat som en privatperson utan via ett bolag som hade varit hans.
Hur tror du marknaden uppfattar det här när det står ett kroatiskt industribolag och inte en privatperson?
Ja, han har ju inte. Jag kan inte tänka mig att han har tänkt sig att eventuellt köpa Sefor som en privatperson. Så att för mig har det varit synonymt med att han agerar via ett bolag.
Jo, men just hur ska marknaden uppfatta det här? Det finns ett intresse från en privatperson i Kroatien. Varför skriver ni inte det då?
Så här i efterhand förstår jag att man kunde ha skrivit just den delen annorlunda. Du kunde skrivit en kroatisk industriell aktör.
Ja, du kunde ha skrivit vad som är sant.
Jag tolkade det som att det var Ishban Renato via bolag som tillhör hans moderbolag, koncernstruktur eller vad det nu än var som skulle lägga bud på Sefor. Jag har aldrig någonsin utgått ifrån att Ishban Renato som privatperson ska gå in och köpa Sefor.
Men vad skulle det vara för någonting om den inte fanns här den 30 juli? Det här kroatiska industribolaget. Så var det väl? Det fanns väl inte? Det här kroatiska industribolaget fanns väl inte?
Den industriella aktören fanns naturligtvis.
Och vad hette det kroatiska industribolaget i så fall?
Ett bolag som tillhörde Ishban Renato.
Och vad hette det bolaget?
Vid det tillfället visste jag inte vilket bolag han skulle använda sig av. Jag visste bara att han skulle agera som industriell aktör via ett bolag som tillhörde hans moderbolagsstruktur, koncernstruktur.
Så när ni går ut med den informationen så vet ni inte vad bolaget heter?
Jag visste inte vilket specifikt bolag han skulle använda i syfte att köpa Sefor.
Det visas alltså att det är en man vid namn Ishban Renato, en privatperson från Kroatien, som visat intresse för Sefor. Dejan har tydligen tolkat honom som en stor industriell aktör inom vinbranschen. Och vi hör nu åklagaren ställa frågor till Ishban för att reda ut det hela.
Hör något Ishban, jag tänkte börja med fråga om du kan berätta lite vid domstolen kort om din vad för utbildning och vad du arbetar med.
Prvo Renato Ishban da vas zamolim da ako možete sudu da objasnite koje je vaše obrazovanje i čime se vi bavite profesionalno.
Završio sam srednju policijsku školu.
Policijsku?
Da.
Jag har gått ut polisgymnasiet.
Umirovljenik sam.
Och jag är pensionär.
I bavim se, imam nekakve svoje firme u Hrvatskoj kojim se bavim. Od igara na sreću, znači kockom, prirodi za sleđivačima, znači u prehrani.
Och sen så har jag egna företag som jag arbetar med i Kroatien och det är då det gäller hasardspel och sen naturliga sötningsmedel.
Prodaj om elektrisk energi.
Och sen försäljning av elenergi.
I najm om poslovnih prostora.
Och uthyrning av affärslokaler.
Hur många företag äger du?
Koliko preduzeća je vaše vlasništvo? Posjedujete?
Pa posjedujem što direktno, što indirektno, jedno 5-6 preduzeća.
Både direkt och indirekt en 5-6 företag.
Mm. Är det samma delägare de andra företagen? Är det olika delägare?
Da li su ovi su vlasnici, da li su oni isti u svim preduzećima ili su različni? Nej, det är olika.
Är det något av de här företagen som är verksamma inom vinproduktion?
Da li neko till preduzeća radi sa vinom, proizvodnjom vina?
Mm, ne radimo s proizvodnjom. Ne, da sam u vlasništvu, ne.
Ne, inte det som jag äger, nej.
Ispan Renato är alltså långt ifrån en industriell aktör och inte heller verksam inom vinbranschen överhuvudtaget. Och när Aktietorget nu börjar granska pressmeddelandet grundligare och kontaktar Mats och undrar när de ska komma med mer detaljerad information om uppköpet blir det därför extra knivigt för Mats och Dejan. Vi hör chefen för marknadsövervakningen på Aktietorget.
Du har frågat efter bolagsnamn.
Ja, det, alltså, jag har inget minne här och nu att jag skulle ha gjort det.
Nej, okay.
Men det är ju liksom en självklarhet. Det är det första man frågar efter. Och jag, det jag däremot minns var att Mats var motvillig att lämna uppgifter. Och det måste ha rört sig om bolagsnamnet. För att han ville inte, han sa att nej, vi vill inte störa förhandlingarna nu. Och, det här är en jättegrej för bolaget. Om det här går i stöpet så förlorar vi 200 miljoner kronor. Han var väldigt känslig på den punkten att inte störa bolaget med obekväma frågor. Och med all säkerhet så var frågan om bolagets namn uppe där också.
Mm, mm. Fick du något bolagsnamn?
Nej, jag fick inte det.
Nej.
Den 22 augusti. Kom ihåg att vi tryckte väldigt hårt på den här saken. Ni måste ut med information nu.
Mm.
Vad är det som händer? Och jag mejlade till och med över aktiemarknadsnämndens regelverk. Jag har verkligen underströk att det här är viktigt. Sen kom jag ihåg att jag hade kontakter med Mats angående konsekvensen av det här. Därför att vi uppmanade bolaget att gå ut med vi beslöt att vi skulle observationsnotera bolaget.
Mm.
Och jag försökte få Mats att gå ut med ett pressmeddelande om det. Och vi hade diskussioner kring den saken.
Aktietorget ligger på Mats om att mer information måste ut, annars observationsnoteras bolaget. Skeppet Mats och Dejan sitter i börjar nu svaja ordentligt då det kroatiska industribolaget inte existerar. Så istället väljer de att snabbt skriva några fler pressmeddelanden där de istället fokuserar på andra positiva nyheter som att Sefor ska börja sälja reklam på glasen och på så sätt värdera upp bolaget. Och denna gång kan de bidra med ett namn på det bolag som ska sköta den typen av marknadsföring. Schabacher Investment Group. Dejans egna bolag som köper och säljer värdepapper. Alltså ett bolag som inte har något som helst att göra med reklam. Vi hör en av aktieinnehavarna igen.
Det kom ju aldrig något bud på bolaget, men det kom ju en rad pressmeddelanden där istället då som verkade bra, tyckte jag, även då.
Minns du något av de pressmeddelandena?
Ja, det var väl det att man skulle börja, man fick avtal med Schabacher om att reklamtrycka glasen till exempel, om jag inte minns fel.
Okej, och hur uppfattar du den nyheten?
Det trodde jag då personligen att det kanske var någonting som ingick i själva kommande uppköpet av bolaget. Att det kunde ha med det att göra och tyckte att det verkade väldigt bra. Mm.
Mats ger beskedet att det kroatiska industribolaget är tillbaka i Kroatien för att gå igenom Sefors ekonomi. Detta kommer ta ett par veckor, säger han, och uppmanar alla att istället fokusera på nyheterna kring reklamförsäljningen. De svajar ju lite kring informationen om det kroatiska budet och Mats vill inte att någon viktig person i Sefor ska dra sig ur och sälja av sitt aktieinnehav, då det inte skulle se bra ut. Så när vdn börjar undra hur Sefors framtid egentligen ser ut så inger Mats ett lugn och säger att hans kompis Dejan är intresserad av att rakt upp och ner investera så mycket som 1 miljon kronor för marknadsföring på glasen. Vilket förvånar vdn.
Vad tyckte du om den idén då, om reklam på glasen?
Det var väl ingen idé jag trodde på, nej.
Du trodde inte...
Det var ingen idé jag trodde på rent spontant, men samtidigt så...
Var det i enlighet med Sefors verksamhet, eller? Den här inriktningen?
Den är ju inte skriven i sten, Sefors verksamhet. Där finns ju möjligheter till alternativa intäkter i bolaget. Och som sagt, du har själv sett resultatet. Och det fanns en möjlighet att hitta pengar i en sån här... affärsmodell så om någon säger till mig att jag ska genomföra den affärsmodellen så får man försöka göra det bästa av det.
Mm. Och de här reklamrättigheterna då, du har ju erfarenhet då inom den det gebitet så att säga. Det var ju delvis därför som du var med i Sefor. Det här värdet, 1 miljon kronor, vad ansåg du om det?
Svårt att bedöma. Jag kan inte den kroatiska eller serbiska reklammarknaden. Jag kan inte svara på
det. Tyckte du att det var rimligt eller?
Jag har inte rätt man att bedöma det.
Det finns ju, du hörde i utredningen och det finns ju i förhörsbilagan. På sidan 121 så står det då att, det är nästan slutet där på sidan 121. Pressmeddelandet den 27 augusti att Schaberke hade köpt rättigheten för reklam. Rättigheten på Easy Wine Glass förvånade Bergholz att det fanns någon som ville betala 1 miljon kronor för rättigheterna. Försäljning av rättigheten var heller ingenting som Bergholz kände till innan. Någon faktura har ännu inte skickats beroende på att det saknas uppgifter om det köpande bolaget. Är det här korrekta uppgifter?
Ja, det är korrekta uppgifter.
Ja, här säger du att du blev förvånad över att det fanns någon som ville betala 1 miljon kronor för de här rättigheterna.
Ja, det kan
Varför blev du förvånad då?
Ja, man blir förvånad om man inte förväntar sig något. Jag hade inte förväntat mig att vi skulle få in 1 miljon i rent täckningsbidrag för att sälja reklam på vinglas på Balkan.
Okej.
Det är inte konstigt att det förvånar vdn, då Mats under den senaste tiden tycks ha varit mer upptagen kring försäljningen av bolaget istället för försäljningen av deras produkt. För Sefor säljer vi den här tiden knappt några glas överhuvudtaget. Och för att få fart på den försäljningen igen så lockar Mats sina oroliga medarbetare med att de inte bara ska börja med reklamintäkter på glasen, utan de ska nu fylla vinglasen med annat innehåll än bara vin.
Vi har tidigare talat om ett pressmeddelande där det står att Sefor även ska fylla det här glaset med icke-alkohol. Haltiga drycker.
Ja.
Kom du ihåg om ni tidigare haft uppe den diskussionen om att fylla glaset med annat än vin?
Jag vet att det nämndes av förra vdn att vi eventuellt skulle titta på lösningar med vattenljus. Alltså de tekniska möjligheterna finns. Mm.
Har ni talat om att sälja produkter till exempel till arabländer?
Ja, det har vi gjort. Vi har offererat mangojuice i vinglasen.
Och då tänker jag att det är ju en icke-alkoholhaltig dryck.
Ja, absolut. Ja. Och, en del av de idéerna tittar vi faktiskt på i nuläget.
Just det. Så om jag då tolkar dig rätt så har det varit tal om både alkoholhaltiga drycker och icke-alkoholhaltiga drycker.
Ja, och som det ser ut just idag nu efter det här skeendet så är det faktiskt också en möjlighet vi tittar på.
Förklara.
Ja, just det. Annat innehåll i glasen då. Kanske vatten eller juice eller något sånt.
Mm.
Och det krävs en omställning av produktionen då?
För att fylla vatten?
Ja.
Nej.
Samma process?
Nej, det är samma process i princip. Ja.
Okej. Och för juice är det samma där?
Ja, fast ja, det kan man säga.
Det kan man säga. Så det,
ja.
Och hur snabbt skulle man kunna komma igång med det här då, i så fall?
Det är svårt att säga. Jag har aldrig köpt juice på bulk tidigare, så jag kan inte svara på det.
Nej. Men var det några åtgärder för att genomföra det här, eller?
Nej, vi har testat en del att fylla vatten. Men det har inte tagits något beslut på att vi skulle fylla vatten.
Sefor har nu alltså gått långt ifrån sin grundidé med förfyllda vinglas till att eventuellt sälja reklamprydda glas innehållandes vatten eller mangojuice. Om detta skulle ske skulle de närma sig en helt annan marknad med enormt mycket större konkurrens. Och om tankegångarna hade hunnit gå längre så är det inte helt omöjligt att tänka sig att Mats kanske till och med skulle ha föreslagit att de skulle använda fabriken som gör en ombyggd yoghurtfabrik för att helt enkelt börja fylla yoghurt i yoghurtförpackningar. Så vad är det då som under våren och sommaren 2013 ledde fram till att Mats reviderat Sefors framtidsutsikter som från början var att bli ledande inom vindistribution och att Easy Wine Glass skulle bli en global produkt att sälja på världsmarknaden? Det hela kan spåras tillbaka till en engelsman vid namn James Nash.
Hello, my name's James Nash. I'm the Managing Director of Wine Innovations Limited.
and I'm here today to ask the Dragons for £250,000 for 25% of my company. I've been working in the outdoor events arena for some time. I also went to one event where I saw glass bottles be decanted into cardboard cups, and it didn't look very nice at all. So I thought, that's horrible. If I could come up with a good idea that enabled people to pour wine or take wine in a goblet ready to serve, it's got to be the ideal way. So that's exactly what I did. I went out and I designed a wine goblet. It's plastic, you can bend it, which a lot of people are amazed at. To demonstrate how strong they are, one of the things that we like to show people is I put my 9 stone on it, and as you can see, it completely doesn't break at all. It's fast to serve, it's easy to peel, the consumers love it. They can pick 1, 2, 3 up, go back to their seats, it's perfect for them. We're selling it into big wine companies right here, and I'm hoping that we'll get your support to take it into America, where we've got a lot of inquiries, and also Europe. For the moment, I'd like to give you all the product and demonstrate how good
it is. Vi är en nervös James Nash som står framför entreprenörerna i det brittiska tv-programmet Dragon's Den. Produkten han är där för att sälja in kallar han Wine Goblet, och den är i princip identisk med Mats Krönlines Easy Wine Glass. Bortsett från att den är lite bättre, då den även är gjord av okrossbar och böjbar plast. TV-programmet sändes 2011, alltså ungefär samtidigt som Mats börsnoterade Sefor. Och med tanke på Mats otroliga engagemang i Sefor vid den tiden, känns det otänkbart att han inte känt till att denna konkurrent existerar. Men för Mats spelar det just då kanske inte så stor roll, för det hela står och faller på vem som innehar patentet, och då inte på själva glaset, utan på den process där kväve sprutas in i glaset innan förslutning för att öka vinets livslängd. Som ni minns så använde sig Mats av den processen för sitt glas. Men det är egentligen James Nash som kommit på den. Men år 2011, då James Nash försöker sälja in sitt glas, innehar han inte patentet. Men han har sökt för det.
James, come on. This is yep. A plastic glass.
Yep.
You didn't invent the plastic glass.
No, not at all.
Okay, it's going to be filled with wine. You didn't invent the wine. You don't run the wine.
No, that's right.
It's going to have a seal on the top. You yep. didn't invent the seal, because there's loads of things that have yep. seals on the top.
Absolutely.
So what have you got? Why can't a wine seller make his own glass, put it in and put a tap on it?
Well, I think that there's nothing to stop them except that I've got there first. I've got a patent which protects the process of doing it.
The process of putting a top on this?
Yeah,
sealed top?
Well, no, it's making sure that we get rid of the oxygen and put an inert gas in it so we get a 12-month shelf life.
James?
Yep.
Is it a patent that you've applied for, or is it a patent that you've actually
been
granted?
No, it's an applied-for patent, so we've got 12 to 18 months before it's granted, if there's no objections.
And when did you apply?
Not long ago. We had to wait till the machine was built, and it was only about 3 weeks ago.
I've never heard that one before. Well, before you could apply for the patent.
The process of getting the glass through the filling machine.
You could have applied for the patent for the machine before you started manufacturing the machine.
Well, we had to understand the way that the glass was accepted to the machine.
You don't understand it before you started making the machine?
Well, basically, it's brand new. It's a brand new technology. It's brand new to me. So we've actually, you know, it's a little bit of, we're a brand new company.
James is faltering. Det går ingen vidare för James Nash i Dragon's Den, och de så kallade drakarna ratar hans idé. Troligtvis kände även Mats till att James Nash och hans produkt existerade. Men eftersom inget patent på kväveprocessen fanns, var det ju fritt fram för vem som helst att använda sig av det, vilket Mats gör till sin produkt. Men plötsligt händer det alltså. I slutet av februari år 2013 beviljas James Nash sitt patent, och den uppfinning tillhör nu honom, och enbart honom. Och det är exakt vid den här tidpunkten som Mats släpper taget om Sefor och plötsligt vänder sig till aktieexperten Dejan Chabaker. Men när frågan om patentproblematiken kommer upp i rätten råder det olika versioner om hur och när detta uppdagades. Och Dejan hävdar att han först fick reda på James Nash och hans patent i slutet av augusti, alltså efter att hela härvan dragit igång.
I alla fall det som sedan händer vidare den dagen, det är att jag, Krönlein, jag kommer inte ihåg något sitt att talas också, men i alla fall jag, Krönlein, går in till Mikael Bergholts rum, hans kontor. På hans kontor så ser jag ett annat glas än det glas Sefor producerar. Jag tar det glaset, och det är av hårdplast. Jag frågar Mikael då, vad är detta för glas? Är det något annat glas ni ska producera? Så säger han att nej, det är vår konkurrent i England som tillverkar det här glaset. Det är första gången jag hör att det finns någon konkurrent till det Sefor höll på med. Och då frågar jag, vad är det för konkurrent? Och då berättar vad heter han, Mikael då, med en individ som heter James Nash och som hade en verksamhet som hette Wine Innovations och som hade varit på den brittiska versionen av Dragon's Den. Eller det finns väl bara den brittiska, jag vet inte. Och då blev jag extremt konfunderad i sammanhanget och tänkte jag, ja men då är ju inte det här så unikt som jag trodde. Hur producerar han sina glas? Och då berättade Mikael till mig att han lägger ut det här på Lego. Då sa jag, alltså han har inte ens sin egen produktionslinje. Nej, det har han inte, utan han lägger ut det här på Lego. Och då tänkte jag, men varför har ni en produktionslinje? Om man bara kan lägga ut det på en Lego, det kanske blir en kostnad på 1,50 per glas utöver vad annars kostar en egen produktionslinje. Och då får jag ju klart svar att det är på grund av att CFO då har en annan typ av flexibilitet, kan möta en efterfrågan på ett annat sätt om man kontrollerar sin produktion. Vilket i och för sig det finns rim och reson kring. Men jag ser också att glaset är förslutet på samma sätt som CFOs glas. Och då tänkte jag bara, hur kan det vara förslutet på samma sätt? Och då säger Mikael till mig att den här James Nash har sökt patent på, inte överhuvudtaget som är omnämnt här tidigare kopplat till själva produktionslinjen och alfamaskinerna. Det som är omnämnt i styrelseprotokollet den 21 andra och den 23 femte. För det berör alfamaskiner och själva produktionslinjens patenträttigheter. Det här hade direkt att göra med själva förslutningen av glasen med kväve. Och det var väsentligt viktigt att det kunde ske på det sättet för att kunna förlänga hållbarheten i vinet. För om inte det hade kunnat ske så hade man tagit bort en stor del av sin marknadspotential i Amerika och Asien. Och då säger Mikael att han har sökt patent på det här men han har aldrig fått något patent. Och det tror jag även Grönlein säger. Och då frågar jag bara, hur kan ni vara så säkra på det? Ja, men det går inte att få patent på det. Det säger de båda två till mig vid det tillfället. Ja, men så frågar jag, men hur vet ni att det är så? Nej, men det går. Ja, men ni vet ju inte, säger jag. Och sen börjar vi, alla tre börjar då leta på internet. Och vi hoppar omkring, jag vet inte, vi hoppar omkring olika länkar, tar oss till Australien, jag vet inte var vi än hoppar. Till slut så kommer vi till en sida som avser patenträttigheter. Och där står mycket riktigt om en James Nash Wine Innovations. Så det Mikael gör, Bergholtz, han kommer ju också höras, det är bara att ställa den frågan. Det han gör är att han tar fram sitt kreditkort, betalar för den här patentrapporten så att han får ner den elektroniskt den 14. I den rapporten som både jag, Grönlein, Mikael Bergholtz är närvarande vid när han får den, så läser vi att James Nash har patent på det här. Vid samma tillfälle som det som den informationen når mig, detta är som sagt den 14, och den 14 händer ganska mycket. Förutom Myrdal så går också en delleverans ner till Serbien och så händer det här nu. Samma sekund som det händer så förstår jag själv att det finns inte en chans i världen att någon människa kommer hit och ska köpa den här verksamheten om det finns en risk för att någon kommer att knacka på min dörr om ett år och säger, du, jag äger det patentet det du håller på med. Nu får du betala massa pengar till mig här i skadestånd. Det är tillfället då jag inser att det här finns ingen chans i världen att det blir någon affär. Samtidigt som jag inser det, så det är klart jag säljer ju fortsatt aktier därefter. Så här i efterhand, självklart, moraliskt, helt åt skogen alltså. Men samtidigt är jag medveten om att detta är offentlig information. Detta är ingen information som är dold på något sätt. Den finns där att finna för den som söker det. Sen tog jag tillvara på ett tillfälle att fortsätta sälja, vilket, ja, det blev fel naturligtvis om man har en information som jag ansåg att jag i det läget hade, som var på bekostnad av en bredare allmänhet. Allmänheten, hade de haft den informationen också så hade de inte prisat verksamheten på det sätt som man
när det genomfördes Gyllens arbete i Åhus. Minns du om det var någon diskussion kring något patent vid den tidpunkten?
Ja, det kommer jag ihåg.
Berätta, vad kommer du ihåg från den tidpunkten?
Det var ju ganska långa dagar från morgon till sen kväll. Och jag vet att jag och Mats och Dejan satt ute i matsalen och ja, vi pratade om konkurrerande produkter. Det finns ju som sagt ett par andra aktörer som också fyller vinglas och sätter ett lock på. Och det är en ifrågasatte då bland annat hans att han har ett patent pending, en av våra konkurrenter då. Och vi hade väl lite meningsskiljaktigheter i vad patentet egentligen bestod av. Och ja, vi skrev ut patentet, eller hans patentansökan, och beställde den på nätet den kvällen och tittade på det. Och sen, ja.
Var det under tiden som det genomfördes arbete då av det här utländska teamet?
Ja, om jag minns rätt så var det så. Mm.
Skrev du ut det pappret från internet?
Jag laddade ner det som en pdf. Kostade $9.99.
Blev ni lite förvånade över att den här patentfrågan, hur det såg ut så att säga med rättigheter vid den tidpunkten?
Nej, jag var inte förvånad. Jag Dejan hade lite olika åsikter om vad jag menar på att patentet. C4Wine har aldrig hävdat att vi har ett patent på ett vinglas med vin i, för att det går inte att patentera, för att det inte är tillräckligt teknisk höjd i en sån innovation. Det som han har patenterat däremot är sin produktionsteknik, hur han initierar kväve innan förslutning. Och det, ja, jag tog det vidare och skickade det till vår maskintillverkare som i sin tur har patent på sin tillverkningsprocess. Och, ja, det var meningsskiljaktigt. Jag tyckte inte att det var tufft, medan Dejan kanske tyckte så.
Dejan kanske tyckte det. Tyckte han det, eller tyckte han det?
Ja, han tyckte det.
Han tyckte det?
Ja, tyckte olika.
Okej.
Medan Mats tyckte som jag.
Och vem var det? Hur kommer det sig att ni gick ut och gjorde sökningar på internet och skrev ut detta då? Vem var det som ville det? Kommer du ihåg det?
Det var Dejan som nämnde patentet.
Okej. Och ledde det fram till att ni den dagen då började forska i frågan så att säga?
Ja, det kan man säga. Eller forskarfrågan. Jag var ju fortfarande övertygad om att det finns ingen som har ett patent på att fylla ett vinglas.
Och detta händer och sker den 14 augusti i samband med DD-arbetet, är det så?
Ja, om det är 13 eller 14, det minns jag inte.
Okej. Ja, tack.
Och hur avslutades den här processen då?
Från CFOR sida?
Ja, du kan, för att den, det blev ju inget.
Nej, efter DD:n så var det tyst. Efter första delen så var det tyst att de skulle åka hem och analysera det materialet som de hade fått eller tagit till sig. I den vevan så blev det också en diskussion kring patent. Samtidigt då blir det, nu blir det lite mer information, men samtidigt så växer ju hela den här plattformen med reklamfinansierade glaset fram som en väldigt stark bit i.
Har det någonting att göra med?
Ja, men det har att göra med varför vi vill avsluta processen. Därför vi har gett dem all information, de ska se över den här med patentbiten som du varit inne själv på. Vi vill fortsätta koncentrera oss på den kärnverksamheten, det vill säga sälja glas och utveckla en ny affärsområdet med reklamfinansierade glas. Och därav så klipper vi bandet, jag meddelar inte dem direkt via mail och något annat, utan vi gör det via vår informationstjänst på Aktietorget och på GXG i London.
Så du tog ingen kontakt med bolaget?
Nej.
Okej, okay, det... Ja. Varför gjorde du inte det då? Det låter ju, för mig som lekman låter det naturligt att man tar kontakt med motparten.
Jag valde i det här läget att göra det på det här sättet.
Det finns inget som tyder på att Mats Krönvall hade något annat än ärliga intentioner när han till en början engagerade sig i CFOR. Han trodde innerligt på idén och när det drömmer om att Easy Wine Glass skulle bli en global produkt och att han skulle tjäna in alla pengar han har investerat i bolaget. För Mats var initialt välbärgad, men de 12 miljoner han stoppade in i CFOR under 3 års tid var ändå väldigt mycket. När han plötsligt nås av det otänkbara att en kufisk engelsman vid namn James Nash fått sitt patent beviljat på den process som är helt avgörande för att CFOR ska kunna bli en global produkt, är det troligt att tänka sig att Mats värld raseras. All investering och allt oavlönat arbete har gått förlorat och han vänder sig då till Dejan och Stelios och tillsammans börjar de bearbeta en så kallad masterplan över hur de genom förfalskade pressmeddelanden ska kunna bluffa sig till pengar via aktiemarknaden. För att det hela ska se rätt ut hittar de en kroat, bjuder honom på en resa till Sverige och åker ut med honom till Åhus där de bjuder på något glas vin och visar upp sina maskiner. Men ingen riktig due diligence utförs och inga avtal skrivs då kroaten egentligen inte är intresserad av något uppköp. Och under den här tiden, då aktien står som högst i kurs, börjar Dejan sälja av det så kallade aktielånet han har fått av Mats. Vi hör en av aktiehandlarna igen.
Och försökte du få kontakt med bolaget för att få mer information?
Jag vet att jag skickade ett mejl till Mats Grönlein under augusti tror jag att det var. Det jag frågade om, jag tror att det var aktieförsäljningen jag frågade om. Alltså jag såg att det var stora försäljningar som gjordes av en enskild aktör på marknaden.
När såg du att de här försäljningarna gjordes?
Det såg jag under augusten, början på augusti där, att det var att Handelsbanken tog som väldigt stor nettosäljare och det var väldigt stora summor aktier som såldes. Vilket då började kännas mindre bra.
Vad tänkte du om det? Att en stor aktör sålde mycket?
Ja, det var, började väl komma som ett första varningstecken då, liksom att någonting var konstigt.
Och Dejans aktieförsäljning sker inte direkt i skymundan, utan lämnar tydliga spår. Och det är så de till slut åker fast. Eftersom det rör sig om så pass stora summor, mellan 15 till 18 miljoner kronor, som plötsligt säljs från Dejans konto, så reagerar privatmarknadschefen Jonas Olsson på Handelsbanken i Helsingborg.
Ja, det gäller ju en rapport och från slutet av juli i år. Du vet vilken rapport som det handlar om?
Ja.
Ja. Kan du berätta lite grann om bakgrunden till den rapporten?
Det är ju så att vi har ju vissa kontrollfunktioner av banken som vi enligt lag är skyldiga att följa. Och i det här fallet så, det som väckte vår misstänksamhet i det här fallet var att det skedde stora transaktioner på en kund som normalt inte brukar hantera den här storleken på transaktioner. Och då är vi skyldiga att undersöka varför.
Mm. Vilken kund var det?
Det var en kund som heter Dejan Schabacker.
Ja. Är han, eller var han en känd kund i banken?
För mig okänd, men det fanns ett kundförhållande med en annan rådgivare på kontoret, ja.
Och kan du berätta lite om de här transaktionerna?
Det vi såg var ju då att det skedde omfattande försäljningar i ett bolag som hette C4, eller C4, jag kan inte uttala det här.
Får vi bara be dig, ursäkta Jonas Olsson, kan du höja ljudet lite grann om det går på något sätt?
Ja, vi kan försöka här. Det var så att det var omfattande försäljningar i det här bolaget då och det pågick under en mängd dagar också. Det var ju först då som vi upptäckte att den här kunden hade så mycket pengar egentligen. För att det var då ett omfattande innehav i den här aktien och en kund som tidigare inte vi hade uppmärksammat hade så här mycket pengar. Helt plötsligt hade tillgångar för ungefär 20 miljoner kronor som vi såg då. När de här transaktionerna påbörjades, det var egentligen då som den som kontrollerar listorna, alltså de här aktielistorna, uppmärksammades på att de här transaktionerna skedde. Och det var inte ett normalt beteende. Och det var därför helt enkelt som vi började titta på affären. Den här killen som prickar aktielistorna hade också insyn i att det här bolaget då, att det fanns en styrelse som bestod av bland annat Mats Grönlein. Och han tittade tillbaka på transaktionerna som skedde på Schabackers konto. Och säger då också att det har skett insättningar från familjen Grönlein på Schabackers konto. Det totalt sett räcker ju för att vi måste anmäla det här helt enkelt till Ekobrottsmyndigheten eller till Finansinspektionen. Via våra jurister. Via vår juristavdelning i Malmö. Och där vi helt enkelt påtalat att vi har sett de här transaktionerna och tycker ni att det här är normalt. Och fick då rådet att vi skulle anmäla det helt enkelt.
Du sa att ni tyckte att det här var inte ett normalt beteende. Vad var det som var onormalt i det här?
I omfattningen på transaktionerna, det sker ju en mängd internettransaktioner. Vi får ju som sagt listor på alla avslut som görs föregående dag, antingen via internet eller via aktieaffärer på kontoret. Och den här kunden gör normalt inte aktieaffärer i den här omfattningen, den här storleken. Och totalt sett var det väldigt stora lopp också dessutom. Så att det var väl därför.
Ja. Ja, du har ju lång erfarenhet av att jobba på bank. Och enligt din uppfattning, det som ni såg här, var det någonting som jag antar att ni har rapporterat tidigare, men var det här, om man säger till omfattningen i det här fallet jämfört med andra fall, hur kan du säga någonting om det?
Mycket, mycket större kan man säga. Vi har aldrig upplevt den här omfattningen på den här typen av affärer. Så det är rätt sällan man ser den här storleken på det. Normalt sett när vi anmäler transaktion handlar det om penningtvättsaffärer och kontantinsättningar och den här typen. Men det här är väldigt, väldigt ovanligt och den här stack ut. Och det var ju därför vi var tvungna att anmäla helt enkelt.
Ja, just det. Men som jag förstod det, eller som du antydde i alla fall, att Schabacker hade inte före det här gjort några större affärer med värdepapper. Som ni hade sett i alla fall.
Nej, inte i aktietransaktioner. Utan de här transaktionerna nämner alltså insättningar på det inlåningskonto som är kopplat till depån. Mm. Och det skedde ju under, när vi tittar tillbaka då vid det här tillfället, så såg vi transaktioner tillbaka från mars och april. Där det fanns insättningar från, enligt texten i alla fall, familjen Krönen. De beloppen var inte alls så stora, men totalt sett så handlar det också om en 4 miljoner kronor.
Förlåt, nu hörde inte jag det sista du sa. Hur mycket handlar det om?
Totalt sett, om man lägger ihop de här transaktionerna som vi identifierar i vår rapport, så handlar det om ungefär 5 miljoner kronor. Under perioden mars till maj, och sen sker det ytterligare insättningar i juli på ungefär 2 miljoner kronor. Där fanns texten Mats och där fanns texten lån på de här insättningarna. Och det har vi också redovisat i den här anmälan som gick till Ekobrottsmyndigheten.
Mm. Men då talar du om penningöverföringar? Inte överföringar?
Rena penningtransaktioner.
Ja, precis. Hur ser det ut på ett år? Det kanske skiljer sig från år till år, men hur mycket rapporterar ni till Finansinspektionen?
Den här typen av transaktioner oerhört sällan.
Vad kan det röra sig om på ett år?
Under mina 10 år på Stortorgskontoret så har det aldrig inträffat tidigare.
Ja, tack så mycket.
Mats Grönlein och Dejan Schabacker dömdes båda till 2 års fängelse och näringsförbud i 5 år för grovt svindleri och grovt insiderbrott. Och insiderinformationen, som ni i början hörde att Dejan med största tveksamhet nästan erkände till, gäller alltså den påhittade information som stod i pressmeddelandet att ett kroatiskt industribolag var intresserade av ett uppköp. Det fanns ju aldrig något sådant bolag, så Dejan och Mats döms alltså för att ha suttit på insiderinformation som de själva har hittat på. Stelios Sikontalas dömdes för grovt svindleri till fängelse i 1 år och näringsförbud i 3 år. De ska även betala in 500 kronor var till brottsofferfonden. Vinsten de hann få ut genom detta svindleri uppgick till 9 miljoner kronor. Men dessa pengar förverkades direkt av staten. De senaste 10 åren har bara dömts en enda person för grovt svindleri. Och denne friades dessutom senare i hovrätten. Så att fällas för brott är det ovanligt. Men Mats, Dejan och Stelios gjorde det hyfsat enkelt för Ekobrottsmyndigheten. Då bevisningen de lämnade efter sig var omfattande. En oberoende förening vid namn Indain var syftet att fungera som skydd för enskilda investerare som genom ekobrott förlorat pengar, jobbar just nu på att se till att Sifor-härvans offer kan få tillbaka sina pengar. Mer om dem kan ni läsa på indein.se. James Nash gav aldrig upp på sin wine goblet och säljer idag sina vinglas i England med stor framgång. Sifor som bolag finns idag fortfarande kvar, men i en ny tappning och drivs av en helt annan styrelse. Och det finns ingen anledning att misstro det bolagets verksamhet. Du har lyssnat på Rättegångspodden om Sifor-härvan. Jag heter Nils Bergman Och har ni frågor kan ni kontakta mig på Twitter. Det heter Nils_Bergman. Eller på Rättegångspodden på Facebook. Podden finns även på iTunes och på rättegångspodden.nu. Tack för att ni har lyssnat.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to Amazon.com/truecrimeadfree. That's Amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.